Jag har kommit tillsammans med teknikern Kristoffer Westerlund, jag som heter Bobby Asplund, alltså hit till Ingå centrum. Vi står bredvid Wilhelmsdal här alldeles och ser en massa båtar som är förtöjda här vid kajen. Som ni kanske hör i bakgrunden så har måsarna också vaknat här i soliga Ingå, för solen skiner här faktiskt. Jag har med mig en seglare som heter Jakob Granqvist. God morgon, Jakob.
God morgon, god morgon.
Välkommen med i Sportmåndag.
Tack ska du ha.
På grund av försenade flyg och lite strul med sådana här connections på vägen, så är det så att Jakob har faktiskt kommit från Spanien idag morse 4 tiden, men han ser nog ganska pigg ut ändå. Du har varit och deltagit i VM-tävlingarna för 6 år i Spanien. Hur denna tävlingar var det? Hur gick det?
Resultatmässigt är det inte något som man berättar hemma åt mamma om det här, men att överlag så var det väldigt bra organiserad tävling med ganska utmanande förhållanden. 2 dagar av 5 så helt oseglade på grund av inga vindar alls.
Jaha, och här hade blåst desto mer här hemma. Alltså de här tävlingarna var i norra Spanien och ni seglade i Atlanten. Hurdana är sådana Atlantvatten att segla i?
Varierande.
Jaha.
Det kan vara riktigt vad som helst det här, att vi hade förstås före den här VM-regattan så seglade vi en sån här tune-up-regatta som det kallas. Där var man, de flesta deltagarna i VM är med och lite för att kolla läget och trimma in båtarna för förhållandena där var VM sen utspelas på samma ställe. Där. Men att som vanligt där så var det totalt andra förhållanden då än vad sen själva VM-regattan bjöd på. Då hade vi underbart väder, vi hade ungefär 6-8 meter i sekunden vind här. Strålande sol och nästan 30 grader varmt, medan det sen på VM blev kallt och lite regnigt och ingen vind alls.
Ja, så där kan det vara alltså. De här tävlingarna pågick hur länge?
Själva VM var 5 dagar totalt, var vi borta 10 dagar det här med resor inkluderade.
Här före vi började intervjun så berättade du att det här VM och EM har ju också påverkats av coronapandemin förstås, och normalt så ordnar man då VM och EM turvis vartannat år, om man uttrycker det på det viset, att varje år är det något stortävlingar, men i år blir det också sen EM-tävlingar senare i höst väl?
Ja, så är det. Det blev utan tävlande det här 2020 det här, och så försökte man ta in det redan i fjol det här med 2 regattor, men då blev också VM det här annullerat på grund av covid-pandemin då det här. Och nu i år så försökte man ta igen det då, så att vi hade VM nu förra veckan det här, och så är det EM i Cascais i Portugal i höst.
Ja, och där deltar ni väl också?
Det är tanken, ja.
Ja. Er båt heter Evelina och ni kom faktiskt på 18:e plats i de här världsmästerskapstävlingarna. Vi måste väl berätta det ändå, fast du kanske inte är så nöjd över den placeringarna. Hurdant gäng har ni en sån här båt?
Vi har nu seglat det här 7:e året tillsammans. Det är 6 år som man inte har med det här pandemiåret. Det här. I år tyvärr så var en av våra besättningsmedlemmar som inte kunde delta det här, så vi hade in en lånegast det här ombord det här. Men annars har vi hållit ihop det här, och det var kanske lite av en slump som jag hamnade med det här gänget och seglade.
Jaha, det får du berätta. Hurdan slump handlade det om?
Ja, det var så det här att det här Chris Winter som är med det här, så han var landslagscoach då när jag seglade lite mer på allvar det här. Och så när vi kom hem från Dubai för länge sedan det här, så sa jag att Chris att nu är jag tillbaka i Finland, att nu ska jag kunna segla någonting igen, att höra av dig om du hör något intressant det här. Och så tog det några månader, så ringde han åt mig och frågade att skulle jag vara intresserad av att segla med dem det här. Och så sa jag att såklart, att det här låter så ett bra program.
Ni har ett sammansvetsat lag där, eller ett gäng kan jag tänka mig?
Ja, det är så att för mig så i dagsläget så jag seglar som hobby det här, och jag kan ju välja vem jag seglar med och när jag seglar det här, men det här var ett gäng som har hållit ihop nu, och det har varit roligt.
Lite tillbaka till de här VM-tävlingarna, världsmästerskapstävlingarna där i Spanien nu som du då nyss kom hemifrån. Hur tunga tävlingar är sådana här? Hur slut är du nu?
Ja, så där. Jag seglar olympiska klasser tidigare, så fysiskt så är det kanske så påfrestande här som jollesegling det här. Men att det blir det långa dagar, att det blir kanske mer det här för vissa det här psykiskt påfrestande när man guppar ute där. Vi hade en dag som vi låg ute och guppade 6 timmar utan att få en enda start igång det här. Så det blir ju, på det viset blir det ansträngande det här, men att det är ganska lugn takt på annars. Så det tycker jag i alla fall.
Ja, ni är alltså ombord på en sån här båt, så är det en skeppare eller kapten, vad man ska kalla honom, och sen är ni 4 gastar och du är en av de här gastarna där. Vad gör du under en segling egentligen?
När jag är på fördäck det här, och vi har lite så här blandade roller det här, kanske lite oortodoxa rollfördelningar på vår båt där, men i starten där så står jag på fördäck och i princip säger hur vi ska starta det här och se till att vi är i tid på linjen det här och gör en bra start. Och efter det så skotar jag förseglet det här genom, för att sen när vi går undan vind här, så då är jag uppe på fördäck igen och gippar spinnakerbomme, om det nu säger våra lyssnare någonting här.
Inte hemskt mycket i mig åtminstone.
Och sköter också det här undan vinds lite taktik det här och ser bakåt på varifrån det blåser och hur våra medtävlare gör.
Mm. Okej, okay. Du är alltså på fördäck, och jag vet från min egen barndom när jag fick vara med farsans båt någon gång, så jag var alltid hopp i landkalle, och det ser ju från fören. Det är också din uppgift sen när ni kommer i land att vara den som hoppar i land.
Ja, nu brukar det hamna på min lotte också.
Ja. Har du fallit i kön många gånger?
Nej, inte från sexa där. Det hände ju första gången jag seglade sexa där, så föll jag faktiskt i kön det här. Det var lite stegfel där på fördäck det här, och lite pinsamt nog så föll jag över bord det här och blev att hänga där i någon vant eller vad jag fick tag i det här, och så tog det 2 sekunder om ens det här, så var det en kompis ombord där som drog ombord mig igen där och sa att ja, vi behöver det nog ännu. Och så okay. Var det bara att fortsätta det här, men vi förlorade nog ingenting på det såset, annat än att jag blev lite båt i strumplästerna.
Ja, kanske lite kärrad också. Några ord om de här sexorna, det är statliga båtar. Kan du berätta lite lite sådana strategiska mått och hur de ser ut?
Jag är nog hemskt dålig på sådana här speck på båtar. Och så. Det är ju 5 personer som är bord. Men med sexor så är det ju intressant så sätt att det är en gammal klass där som har varit OS-klass också på början på 1900, mitten på 1900-talet. Det här. Och det finns alltså 2 klasser av sexor. Det finns de klassiska. Och sen finns de moderna sexorna. Men de moderna sexorna är inte heller så moderna mera, för de flesta båtarna där på fältet, så de har ritats någon gång på 80-talet. Att nu har vi sett det här i fjol och i år det här, så börjar det komma nya moderna sexor. Alltså man har byggt nya båtar nu det här. Och ska vi säga att det är nog bra för klassen som så, att man ser en förnyelse det här och att det börjar intressera. Om man ser tillbaks där för några år sedan, det här 2019 som seglades VM i Hange. Och då kom vi 4:e det här, men att nu när man ser det här på nivån på klassen överlag det här, så har den stigit ganska ordentligt. Att det är som det ska ha gått 2 pinnhål upp nu under pandemin, när det satsas mer, det ska vi säga att 5 första besättningar åtminstone är helt proffsbesättningar det här. Och man har liksom ordentliga projekt.
Ja, är det 3 båtar?
Ja, de klassiska är 3 båtar. Moderna finns det också 3 båtar. Vår Evelina så är faktiskt byggd av 3. Ja. Men att på den moderna sidan, eller öppna sexaklassen där, så där är det tillåtet att bygga i glasfiber också.
Okej, nu har jag en sån fråga som jag börjar fundera på här när det var tal om att ni flög hem därifrån Spanien. Men båten flög ju inte hem. Var är båten nu?
Båten är fortfarande i Spanien nu, men hon är på väg hem också. Det här. Hon kommer, vi har en lastbil som vi lastar Evelina på. Det här. Och sen kommer hon hem när hon kommer, eller så åker hon till nästa tävling någon annanstans.
Jag tänkte att det skulle ha varit så romantiskt att någon skulle segla hem båten från Spanien till Finland, men så var det inte.
Nej, sexan kanske inte riktigt så bra för öppenhavssegling det här. Sen ska nog ha tid att segla hem också.
Ja, det tar ju sin tid, det kan jag tänka. Men jag pratar alltså med seglaren Jakob Granqvist Ingobo om bland annat VM-tävlingarna då som ordnades i Spanien för de här sexorna i förra veckan. Du har alltså tidigare varit proffs inom segling. Vad betyder det, eller vad betyder det i praktiken?
Ja, det är att man lever sin dröm just då i alla fall det här. Och jobba stenhårt där för någonting som man tror på. Då hade vi ju OS-projekt där på gång. Det är hårt jobb, men att det är någonting som man har valt att sträva för att göra.
Ja. Varför blev det segling för din del?
Det är nog en bra fråga. Nu har jag frågat mig själv några gånger det där också. Det här. Både i bra och dåliga stunder ute på vattnet. Det har alltid funnits. Alltså jag har seglat för att jag kunde gå det här. Och det är någonting som jag tror att segling är en sån sport som fast den är tillgänglig för alla. Och det är en illusion att segling på, ska vi säga, jollenivå så här skulle vara otroligt dyrt eller att det är lite så här rikemanssport eller något sånt, så det håller inte alls med om, utan det, men det är kanske mer så där att om någon i familjen eller bekantskapsrätten seglar, så är steget in i det ganska kort det här. Men det är nog tack vare min mamma måste jag ju säga, så som seglar snipe någon gång i hangen det här, som jag sen kom in på den banan också.
Jag vet inte varför, men jag tänker på Lasse Mortensons sång att kaikki paitsi purjehdus on turha eller någonting i den stilen, alltså allt utom segling är onödigt. Hur mycket av din tid går numera åt till segling? 23 av 24 timmar i dygnet eller?
Nej, det är nog marginellt nu för tiden jämfört med vad jag någon gång har varit det här. Att nu för tiden så kanske det går mera tid till segling. Vår yngre dotter har börjat nu intressera sig lite mer för segling, så det var jag spenderat tid i seglingens tecken, så jag kanske att köra henne till träningar och sen vara med här i Ing också lite och jobba till med så här jolleskola och sånt.
Ja, men det finns kvar det där intresset helt tydligt nog ännu där. När Veronica Montén bokade den här intervjun så hade du sagt att du ogillar att prata om att du har segling som en livsstil. Varför är du allergisk för det ordet?
Ja, jag tror att det har att göra med det att det är så lätt som man förknippar segling med stereotyper det här. Och kanske som andra sporter också det här med att den här livsstilsseglingen så det kan bli så skevt där. Jag tror att de flesta nu av lyssnarna kanske tänker då på någon som går i Helly Hansen-rockar och seglarskor det här och står vid någon segelbåt i någon gästhamn det här. Och det är kanske inte riktigt det som jag tänker på segling livsstil, ja, men att det viktiga är det seglande och inte allt som händer runt omkring.
Ja, det är ganska bra sammanfattat det där. Följande seglingstävling som du deltar i, är det då de här EM-tävlingarna senare i höst eller blir det några mindre tävlingar här före det?
Antagligen blir det några optimisttävlingar med Agnes det här, men att då seglar jag ju själv, men för min egen del så blir det antagligen EM-tävlingarna i höst som blir följande det här tävling som jag själv deltar i.
Sista frågan, Jakob Granqvist. Är du mera nervös inför dina egna tävlingar än när dottern Agnes seglar?
Jag slutar vara nervös för seglande.
Riktigt bra det här. Jag säger tack till Jakob Granqvist. Kristoffer Westerlund har skött tekniken och jag heter Bobby Asplund.